Tack så mycket för det. Ja, det är lite som Peter sa här. Jag tror inte det är några nya ansikten. Mitt är inte nytt i alla fall. Det har jag haft hela livet. Men det är lite besvärligt det här nämligen. För att när man ska gå upp så här och tala till sina vänner så är det ju alltid mycket mer besvärligt än om man skulle stå här och prata med någon man inte känner. Jag vet inte om ni har råkat ut för det någon gång, om ni är liksom i en riktigt pinsam situation. Det kan ju vara, ja, nästan vad det än gäller. Alltså, det är olika i olika åldrar. När man var i en viss ålder i livet så var det ju väldigt pinsamt om man hade varit hos frisören. Jag har ett sånt problem med mitt hår, det är därför det är så välbevarat. Att det fanns inga frisörer som någonsin lyckades få bukt med det. Alla gick in med ett sån här högmodigt flin på läpparna och sa, det här är inga problem. Och sen efter en 45 minuter så stod de och kliade sig och sa att jag vet inte, vi får nog ta bort alltihop. Och då gick man ju nästan, liksom, annars om man någon gång kom ut liksom för tidigt och hade en sån här fruktansvärd frisyr så var det alltid liksom, man tänkte bara hoppas jag inte träffar någon jag känner. Innan det här har vuxit ut. Det var som att man går hem och så isolerar man sig. Om det ringer på dörren så är man jättenervös. Och så öppnar man dörren och så, åh, vad skönt att det var du. Jag trodde det var någon jag kände. Sådär. För att om man möter någon man inte känner. Då kan man ju vara vem som helst. Det är ju en fördel man har. Det är likadant om man åker bort någonstans. Vi svenskar tycker väldigt mycket om att åka långt bort. För det är fantastiskt. Där kan man vara precis vem man vill. Ingen vet någonting om vem du är. Och skulle jag åka bort och predika i en annan församling, då skulle de kunna tro att jag talar sanning, bara för att de inte vet vem jag är. Då skulle de lita på mig, därför att där kan jag vara en profet. Om jag umgås med någon som jag inte känner, då kan jag vara kung i mitt eget universum. Och faktum är att jag tror att vi människor överlag, vi har skapat ett samhälle här i västvärlden åtminstone som är väldigt, väldigt, ett väldigt bra klimat för oss som vill vara kungar i vårt eget universum. Och det jag hoppas på idag, det är att vi ska få en möjlighet att bli avsatta. Att få möta befrielsen i att bli avsatt ifrån våran tron. Vi får se om det lyckas. Jag ska gå till en text i Apostlagärningarna, kapitel 17. En text som jag tror flera av oss är bekanta med. Men om inte är det så handlar det om Paulus som under sin andra missionsresa, han har hamnat på villovägar kan man säga. Han hade andra planer men Guds ande säger stopp. Du ska inte åka hit. Och så skickar han honom in i Makedonien istället. Och så på lite olika vägar så hamnar han till slut i Aten. Där han är ensam för att hans medarbetare har fastnat på vägen. Så de kan inte komma dit än. Och då passar han på att vandra omkring i Aten. När han väntar på sina medarbetare. Och så får han se alla de här. Det här gyttret av tempel och av avgudabilder och altaren som stod precis överallt. Om det är någon som har varit i Aten eller sett några bilder från det här, det finns ju mycket ruiner och sånt kvar. Så vet ni om att det var precis tjockt med det här. Det handlar inte om att de hade ganska många utan det här var extremt mycket. I varenda gathörn, överallt på gatorna, hela innerstaden var liksom avspärrat i stort sett. Det fanns inga bostäder eller någonting för att det fanns så extremt mycket tempel och altaren och bilder och statyer och överallt så tände man rökelse och sjöng sånger och överallt så offrade man och gjorde saker. Därför det fanns liksom stan var full av såna här helgedomar. Och Paulus går omkring och ser det här och så står det att han blir upprörd i sitt innersta. Och först så talar han till dem som han är bekant med så att säga. Han går in i synagogan och börjar tala. och är alldeles upprörd. Och där finns det några filosofer i den här staden som hör honom och tänker, wow, det där har vi aldrig hört förut. För det hörde till Aten att de var väldigt förtjusta i det som var nytt för dagen. Det som var nytt och spännande, det var de alltid mottagliga för. Det var därför det fanns så mycket tempel och altare. Nu tänker de att det här är en intressant kille. Han kommer med något nytt. Och han vill kanske föra in en ny gud. Så de bjuder med honom. De säger, kan du komma? Och så går de till Areopagen. Som är ett slags en öppen plats, ett torg eller ett podium kan man säga. Där liksom den intellektuella eliten samlades. Där liksom filosofer och välutbildade människor samlades och bytte spännande idéer och tankar med varandra. Och där får Paulus då komma och presentera den här nya läran som alla tycker är så spännande. Och då står det så här ifrån vers 22 att han steg fram, Paulus steg fram inför Areopagen och sade: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger liv och anda och allt åt alla. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Han har fastställt bestämda tider för dem och gränserna inom vilka de ska bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till i honom är det vi lever och rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt, vi har vårt ursprung i honom. När vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något en människa har format efter sina egna idéer och med sin egen konstfärdighet. En lång tid har Gud haft för överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå ifrån de döda. Här vi ber att du ska öppna våra hjärtan och göra oss mottagliga för det som du vill tala till oss idag. Gör ditt ord levande och verksamt. Och låt oss gå härifrån formade av det vi har fått ta emot av dig. I Jesu namn. Amen. Aten var ju en stad som vi kan känna ligger långt, långt borta ifrån vår kultur på väldigt många sätt. Det tänker man inte minst på om man till exempel när man åker och hälsar på i Indien så där det finns de här också de här gudatemplen och den här typen av fromhet och religiositet som man kanske ligger närmare det som man läser om här. Där människor har där det finns tempel och det finns gudabilder och där man offrar på ett annat sätt än vad vi gör och där det liksom är en del av det vardagliga livet på ett annat sätt. Men faktum är att ju mer man studerar det som Paulus verkar se när han går omkring här och när man ser på vår egen tid genom de ögonen som han fäster på Aten, så känner man igen sig mycket mer än man tror. Bilden av Paulus som står här upprörd i sitt innersta och talar till atenarna. Den påminner ganska mycket om det som erfarenheten man som kristen kan ha i västvärlden idag. Det finns en berättelse, jag tror att det är Sören Kierkegaard som ligger bakom den. Det var i alla fall där jag stötte på den. Som handlar om en cirkus som kommer till en by i Danmark. Och de slår upp tälten och sådär på ett fält. Och håller på och gör i ordning för öppningsdagen. Och strax innan de ska öppna så utbryter en eldsvåda i den här cirkusen. Och alla springer, rusar ut, avbryter sina förberedelser och rusar ut och försöker släcka den här elden. Men den blir större och större. Och till slut så säger de att vi måste skicka någon till byn för att varna dem. För den här elden kommer att bara sprida sig. Och den enda som inte redan är upptagen med att försöka släcka elden är clownen. Han har stått i sin vagn där och sminkat sig och klätt på sig och har precis upptäckt det här. De skickar iväg honom och säger spring till byn och tala om, varna människorna att branden är lös, elden är lös. Medan det fortfarande finns en möjlighet att rädda byn. Och clownen rusar för sitt liv in i den här byn och börjar ropa till människorna, det brinner! Men han är sminkad som en clown. Och han har en clownkostym på sig. Och alla människor vet vad en clown är. Så de tycker det är jätteroligt. Det här måste vara det smartaste sättet att marknadsföra cirkusen, tänker de. De försöker få oss dit och det förstår vi och det tycker vi är roligt. Och så skrattar de åt clownen och tycker att han är fantastiskt duktig på det han gör. Men det är ingen som tar honom på allvar. Och ju mer tiden går desto mer desperat blir han och desto högre ropar han. Och desto roligare tycker folket att det är. Därför de läser honom utifrån att de förstår vem han är. Och det, säger Kierkegaard, är den kristna kyrkans situation i vår värld. Att stå mitt i byn. Vi har sett att det kommer en brand. Vi har sett att människorna här är illa ute. Men det går att göra någonting åt det. Och så ropar vi, men det är ingen som tar oss på allvar. Alla vet vilka vi är. Alla tycker att vi har, nu var han, hörde han till danska kyrkan. Han sa att alla tycker att vi har roliga kläder på oss. Och det har de ju faktiskt. Men just den där desperationen är någonting som Paulus här känner igen. När han talar till atenarna och säger, det här har jag sett hos er. Och det behöver inte vara så här. Och så står det att när han har berättat om Jesu uppståndelse från de döda så skrattar de åt honom och hånar honom. Och säger det där, jag visste att han inte menade allvar. Men det som Paulus sätter fingret på har att göra med hjärtat i det som är deras självförståelse. Och det innebär att det är några där som trots allt blir träffade av hans ord. Och jag tycker det är en uppmuntran för alla oss som har kämpat någon gång med att föra ut Guds ord och inte tycker att frukten blir så stor som vi vill. Här står Paulus och talar inför den intellektuella eliten. Paulus är den stora missionären och vi har lärt oss att se upp till honom. Och så står det att ungefär 4 eller 5 personer får han med sig därifrån som blir troende. 2 är namngivna så står det några till. Därför att Paulus fattade ett beslut som clownen måste fatta. Ska jag acceptera min roll som clown? Ska jag gå med på min roll som jag har fått och passa in i sammanhanget och fortsätta underhålla människor? Säga och göra det jag tror att människor vill höra och gå dem till mötes på det sättet? Eller ska jag stå kvar och stå på mig? Bli hånad, bli stenad som många blev, utskrattade, men kanske kunna rädda någon. Det som Paulus trycker på är lite det som jag pratade om förut. Räddningen som ligger i att bli avsatt. Det han lyfter upp när han säger att jag har sett att ni är oerhört religiösa. Det är ett komplicerat ord på grekiska. Det finns olika sätt att översätta det. Antingen så kan man se det som en komplimang. För det var det som grekerna var kända för, att de var fromma. att han säger att jag, som det står här, att jag ser att ni är noga med de religiösa tingen. Det finns, man kan också översätta det med att jag ser att ni är väldigt vidskepliga. Ni verkar ju tro på precis vad som helst. Det är en annan gammal översättning. Jag tror att det var Åkesson som översatte med: jag ser att ni är ivriga andedyrkare. Det får man ju tolka som man vill. Men han har lagt märke till att de tar emot, de är oerhört intresserade av det övernaturliga. Andlighet ligger högt upp på agendan. Det är ju någonting som vi känner igen också, eller hur? Vi kristna idag ser att vi lever i ett sekulärt land. Det måste vi ju liksom vara ärliga med. Vi lever i ett sekulärt land, i en sekulär kultur. Men andlighet är någonting oerhört hett. Det står högt upp på människors agenda. Allting som har med det övernaturliga att göra, allting som är klarligt, allting som det står om här, allting som är nytt för den, det får en uppmärksamhet. En relation till detta nya, till de här gudarna som man tillber, är väldigt speciell. Grekernas gudar var beroende av människorna, kan man säga. Relationen som man hade till sina gudar var i praktiken sån att gudarna hela tiden var beroende av sina tillbedjare. Det var människorna som byggde templen åt dem. Det var människorna som matade sina gudar med sin mat och olika saker. Man skulle se till att det alltid fanns färskt vatten och det fanns vin och fin mat liksom till gudarna. Och när man inte gjorde det, så finns det en del brev och texter ifrån, visserligen lite äldre i antiken, men som liksom förebrår människorna i en stad att ni har låtit guden svälta därför att ni inte har gett den här maten. Och då blev hela staden svag och straffad på grund av det. Så människorna var tvungna att sörja för sin gud. Så att se till att den hade mat och den hade någonstans att bo. Och man byggde, man till och med gav form åt sin gud genom att bygga en staty eller en avgudabild på det här sättet. Jag vet inte, om man skulle fråga er vad som är sant. Om jag skulle göra det, så tror jag att ni skulle svara rätt, så att säga. Men om man frågar, om någon annan frågar er, eller kanske ännu mer, när jag träffade en del ungdomar på folkhögskolan och frågade vad är sant egentligen? Så kom man in på ett väldigt intressant ord som dök upp ganska fort. Och det var ordet fakta. Ordet fakta finns i vårt språk som liksom det här som vi använder för det som verkligen är obestridligt sant. Det som ingen kan förneka, det som man inte kan tvivla på. Det här är kalla fakta. Och det här ordet kommer in i vårt språk på 1600-talet i samband med, i alla fall i den här betydelsen, i samband med en filosof som heter René Descartes, Cartesius. Som liksom ses som den stora, en av de stora upplysningstänkarna. Som la märke till att vi kan inte veta någonting utanför oss själva egentligen. Om jag ska ha en grund för min kunskap, så måste jag börja med mig själv. Så han sa att det enda jag egentligen vet först och främst är att jag finns. För annars skulle jag inte kunna ställa frågan. Så han tänker, jag tänker, alltså finns jag. Och sen därifrån så gick han vidare och så sa han att det enda som jag kan lita på, det är det som jag har gjort själv. Det som har sitt ursprung i mig. Mina tankar och det som jag har tillverkat. Det kan jag lita på. Och det är därav det ordet kommer. Faktum i latin betyder det som är tillverkat. Det som är gjort. Det som är skapat. Så han sa att det enda vi kan lita på är fakta. Det vill säga det enda vi kan veta något om, det är det vi själva har gjort. Det kan vi veta finns, det är sant. För det har sin grund i oss. Och det är så här man ser på det som är sant. Kriteriet för att någonting är verkligt, det är att det är beroende av oss människor. Att det har kommit ur oss. Och där så biter det till för Paulus. Han har blivit inbjuden till ett folk som är prisade för att de är fromma. Och som är prisade för att de är visa och intellektuella och smarta. Och så går han upp på Areopagen. Och så säger han: jag har sett hur ni tänker och ni har fel. Eran fromhet ser ut så här. Ni har skapat era egna gudar. Ni tillber en gud som ni inte känner. En okänd gud. Men den guden känner jag, säger Paulus. Och så börjar han berätta om Gud. Och då börjar han med att berätta om skaparen. Den som har skapat allt. Han som har skapat jorden. Han som har skapat allt som finns på jorden. Han som ger liv och anda och allting åt var och en. Han vänder på hela steken och så säger han: ni tror att det som är kriteriet för det som är sant är att du har gjort det. Du har skapat det. Du kan tro på det. Men det är precis tvärtom. Gud har skapat allt. Han bor inte i tempel som du har byggt. Han behöver inte det. Han är inte beroende av att du ska göda honom med mat. Att du ska ge form åt hans kropp. Vet du, det är han som göder dig med mat. Det är han som har gett form åt din kropp. Han säger att enda anledningen till att vi överhuvudtaget existerar är att vi lever och rör oss och är till i honom. Det är inte ens så att vi lever parallellt med Gud. Att vi finns och Gud finns. Utan han säger att Gud är egentligen den enda som är verklig. Vi finns bara därför att vi finns i honom. Där blir vi till. Det är ordningen för vår tillbedjan. Och då säger han också det i vers 29, säger han att när vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som någonting av guld eller silver eller sten, som något en människa har format efter sina idéer och sin konstfärdighet. Om vi är skapade av Gud så kan ju inte Gud vara skapad av oss. Det går inte ihop, inte ens för grekerna. Oj, kan jag inte få använda det uttrycket? Redan de gamla grekerna. Det ska jag göra någonstans här. Redan de gamla grekerna förstod att det här gick inte ihop. Och sen så säger han någonting mer som är oerhört intressant. Han ringar in det här ytterligare. Han säger att Gud har fram tills nu gått med på det här. Han säger att det är okej. De vet inte bättre. Han har haft fördrag med okunskapen. Men nu är det annorlunda, säger han. Han har bestämt en dag då han ska döma världen efter med rättfärdighet. Och det gör han genom en som är utvald därtill. Och som han identifierar genom att säga att Gud har bekräftat genom att låta honom uppstå från det döda. Och det här är spiken i kistan, kan man säga. Dels för att han refererar till uppståndelse från de döda, och det visste alla var helt omöjligt. Det är det som får dem till slut att brista ut i skratt och håna honom. Men dels är det också för att det ligger en otrolig sanning i det här som han säger. Han säger att ni har tillbett en okänd gud. Och det har gått bra. När vi läser det här så ser vi det som att som ett tecken på att alla människor längtar efter Gud. Och det är sant. Och det är gott. Men att längta efter Gud, till och med att tillbe en okänd Gud, är inte frälsningsgrundande. Det är lätt att hamna i vårt land där vi är så svältfödda på sanning inom vissa områden. Att vi liksom blåser upp små tecken och säger att ja, men titta, det finns hopp. När det står i dagen om kändisar som brukar tycka om att gå in i en kyrka och sitta en stund innan de ska göra någonting, så tänker vi att ja, men de är nog troende ändå. De är nog kristna ändå. Men det är inte ett kriterium för ett liv med Gud. Att tillbe en okänd Gud. En okänd Gud är helt ofarlig att tro på, även i vårt samhälle. Det är därför vårt samhälle inte har några som helst problem med en okänd Gud. Alla kan tillbe en okänd Gud. En okänd Gud kan vara precis den du vill att han ska vara. Och du kan vara precis den du vill vara inför din okände Gud. En okänd Gud ställer inte till några konflikter med andra gudar och deras anhängare. En okänd Gud är oerhört tolerant och oerhört fri och frisk och skön att ha att göra med. Alla kommer att acceptera dig om du tror på en okänd Gud. För han ställer inga krav på dig. Och han avslöjar ingen runt omkring dig. En tro på en okänd Gud är ofarlig, men fruktlös. Du tjänar ingenting på en relation med en okänd Gud. Fast att du får vara vem du är. Och fast att du kan göra honom till vem du vill. Det som Paulus säger att domen över okunnigheten kommer. Det låter hårt med våra öron. Man kan väl inte bli dömd för någonting man inte vet. Det rår man ju inte för. Men det som Paulus menar här och trycker på, det domen handlar om, det är inte att man blir dömd för att man inte har en aning om någonting. Utan domen över okunnigheten är domen över vår ovilja att veta. Vi vill inte lära känna Gud. I Johannes evangeliet så står det, Johannes 3:19, när Jesus pratar med Nikodemus, så säger han: detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det han säger att domen kommer genom en som är utvald, därför att i honom har den okände guden givit sig till känna. Och därför blir han domen över alla våra föreställningar om honom. Allting som vi önskar att han skulle vara faller. Därför att nu får vi möta honom som han verkligen är. Och det är inte alla som vill det. Och ska vi vara ärliga så är det inte alltid som vi vill det. Därför att vi trivs bra med våran okände Gud. Men jag älskar uttrycket: han har givit sig till känna. Därför det säger också någonting om domens karaktär. Det handlar om att han ger sig så att vi kan känna honom. Och i det så faller alla våra föreställningar, alla våra favoritidéer. Och i den stunden som vi låter det ske, det är då som vi blir avsatta ifrån våran tron som kung i vårt eget universum. När vi tror på en okänd Gud får vi vara vem vi vill. Men den dagen vi tar emot honom som har givit sig till känna, det är då vi blir de vi verkligen är i honom. Och det är evangelium. Därför att om Gud får vara Gud på riktigt för mig, så betyder det att jag slipper att vara Gud. Och det är ljuvligt. Om Gud får vara herre i mitt liv, om Gud blir min herre, då slipper jag vara hans herre. Och det är befrielse. Därför att det som vi läste här i början av gudstjänsten, som ger ett uttryck för en otrolig frid som Gud vill ge. I psalm 46:11, jag har en lite annan översättning än det vi läste, men där står det: lugn, besinna att jag är Gud. lugn. Besinna att jag är Gud. Som Peter pratade om så är våran värld full av oro. Det kan vi se överallt. Och vi behöver inte gå så långt bort som vi tror. Det finns oro runt omkring oss. Överallt. I våra liv, runt våra liv. I andras liv som vi bryr oss om. Och i en sammanhang där vi måste vara herrar. Där vi måste vara gudar. Där vi måste hitta rätt sätt att be för att Gud ska ge oss det vi vill att han ska ge oss. Så finns det inte mycket hopp. Men det är då Gud säger, när vi kommer i våran desperation och frustration och rädsla, så säger han: lugn. Tänk på att det är jag som är Gud. Och det är då som det här blir sanning, som vi läste om i början av psalm 46. Gud är vår tillflykt. Han är vår styrka. En hjälp i nöden, väl beprövad. Och därför räds vi inte om en jorden skälver, om bergen störtar i havets djup, om vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Han är Gud. Därför räds vi inte. Den största och härligaste glädjen som vi kan uppleva som människor är att bli avsatta från våra troner. Att få lämna ifrån oss våra kronor och få bli hans barn och låta honom vara vår Gud. Även om det kostar oss våra favoritidéer, så är det värt det. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att det är du som är Gud. Vi tackar dig för att vi är mitt på vår jord där du har satt oss. Inom de gränser som du har dragit upp för vårt liv och vårt boende och verkande här på jorden. Så får vi lyfta våran blick och se och besinna att du är Gud. Vi ber dig, Herre, om förlåtelse för alla gånger som vi har tagit oss rätten att designa dig. Efter våra önskemål, efter våra behov. Och inte låtit dig få vara den du är. Vi ber om förlåtelse för alla gånger som vi har gjort oss själva till kungar i vårt universum. Men vi tackar dig för din enorma nåd som ligger i att varje gång vi gör det, så kan du med trygghet, med jämn och mjuk hand, lyfta ner oss från våra troner och säga: lugn, besinna att jag är Gud. Herre, vi ber att du ska lära oss det i vårt innersta. Att vi får leva i den nåden. Att vi får verka i den nåden. Att vi kan få ge det glada budskapet till var och en som vi möter på den här jorden. Även om vi får göra det som clowner. Och vi ber att du också ska verka genom oss, så att människor vi möter får bli befriade ifrån sina egna bojor. Får bli befriade ifrån sin egen makt. Och får vila ut i dina armar. Och se att makten, häran och härligheten ligger i dina händer. Och att det är evangelium. Herre, vi ber att du ska välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. I veckan som ligger framför. Och varje dag vi får på den här jorden, tills du hämtar hem oss till ditt eviga rike. I Jesu namn. Amen.